Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter förs fram. Detta är avsnitt nummer 23. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hej, hej alla som lyssnar!
Om vi eventuellt har nya lyssnare med oss så vill jag bara påminna om att Ledarperspektiv är en podcast där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter, ideologi och strategier i såväl stora som små frågor. Programmet syftar till att utbilda lyssnarna och förklara organisationens syn på olika frågor så exakt vi bara kan. Allt som framkommer i ledarperspektiv kan anses som sanktionerat av organisationen. Så det är en liten förklaring på vad vi sysslar med då. Och därmed så sätter vi igång programmet med Simon Lindbergs veckorapport. Vad har du hittat på i veckan?
Det har varit 8 timmar möten och 5 timmar mejl. Sen har jag lagt ytterligare tid på att sammanställa allt. Jag nämnde ju förra avsnittet av Ledarperspektiv att vi hade haft ett maraton fysiskt möte på ledningsnivå då. Så att det blir såklart en väldig massa anteckningar och sådär därifrån också. Så att jag har jobbat vidare med att sammanställa allt, fortsatt utveckla en del av tankarna därifrån och förmedla direktiv vidare till olika personer och sådär. Sen har jag ägnat mig mycket åt juridiska dokument, tänkte jag säga. Det kanske det inte riktigt är, men jag har läst. Jag har dels gått igenom domen mot Nordfonds tidigare ansvarig utgivare Emanuel Lärkestål. Han blev ju dömd då för hets mot folkgrupp här i veckan. Så jag har läst igenom de 139 sidorna i den domen. Och för att se vad det handlar om helt enkelt. Och sen har jag lagt ännu mer tid på att plöja igenom de nästan 700 sidorna i förundersökningsprotokollet. Från åtalet mot flera av våra medlemmar efter vår demonstration i Göteborg den 30 september förra året. De har ju då åtalat en del, ja, du bland annat Weidland och en del andra aktivister och även mer lösa sympatisörer för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp och sådär efter den här demonstrationen. Så ja, det var en ganska rejäl förundersökning därifrån som jag har plöjt igenom. Det är väl de stora grejerna i veckan.
Spännande. Kom du fram till någonting när det gäller förundersökningen från Göteborg?
Ja, alltså det är ju en helt galet åtal överhuvudtaget. Det är ju ytterligare ett försök att de gör ju det varje gång de åtalar någon för hets mot folkgrupp då, så försöker de ju alltid flytta fram gränserna. Det har vi ju pratat om vid ett par tillfällen här i podden tidigare. Och det är precis det de försöker göra nu också. Det hela åtalet handlar om gällande hets mot folkgrupp, det är ju en samlad bedömning. De vill förbjuda oss att demonstrera, kan man säga. De vill göra det till hets mot folkgrupp. Tyrunan i sig kanske inte hets mot folkgrupp. Och ditt tal som du är misstänkt för hets mot folkgrupp, det är ju någonting som då, även om de nu skulle komma fram till att det var hets mot folkgrupp, så skulle det ju bara vara du som blev dömd för det såklart. Vissa personer menar de har skrikit Hell Seger som då är hets mot folkgrupp sedan tidigare, men de vet inte vilka det är. Och så vidare och så vidare, att alla de här sakerna tillsammans som kanske var och en inte är olagliga vill de göra då till att en vanlig deltagare som har gått i demonstrationen, han begår hets mot folkgrupp på grund av de här sakerna. Som vanlig deltagare som har en sköld med tyrunan eller en tröja med tyrunan, det är i kombination med att andra har skrikit Hell Seger, det är i kombination med att du har hållit ett tal som de menar hets mot folkgrupp, som de här människorna har lyssnat på, det gör att också de har begått hets mot folkgrupp genom att gå med i demonstrationen. Så det är ju verkligen orwellianskt på helt nya nivåer. Och, ja, och alltihopa kommer ju då utifrån en anmälan från World Jewish Congress. Det är ju helt öppet liksom i förundersökningsprotokollet vad deras vilja är och att det är deras anmälan som ligger till grund för hela åtalet, så att säga.
Mm. Så judiska lobbyorganisationer från USA kan påverka svensk lagstiftning. Det känns ju stabilt.
Jo, men visst är det. Det vill ju då säga om den här domen går igenom, klart. Men nu är det än så länge bara ett åtal. Men skulle den gå igenom så innebär ju det att det blir en utmaning för oss hur vi ska gå vidare med vår demonstrationskultur och så där efter det. Det kan man ju inte neka till. Men givetvis så kommer de ju aldrig få stopp på vare sig vår verksamhet eller våra demonstrationer eller någonting annat. Utan det gäller ju bara att hitta vägar runt det som allt annat de slänger i vår väg.
Ja, som vi alltid har gjort. Men ja. Jag tänkte bara på, bara så att folk förstår nivån på det här åtalet. Är ju, i förhören så har ju förhörsledaren frågat åtalade om de har hört mitt tal och vad de tyckte om mitt tal. Mm. Och jag har själv fått frågan om jag hörde den person eller de personer som ropade Hell Seger. Mm. Jag menar, det är ju inte jag som har ropat Hell Seger. Om det nu skulle vara olagligt.
Nej.
Ganska absurt faktiskt.
Precis. Nej, men alltså egentligen skulle man ju då nästan lika gärna kunna döma alla poliser som var där för ett som ett folkgrupp. För de hörde ju också talet och hörde också när folk skrek Hell Seger och antagligen och så här. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt luddigt alltså. Mm. En annan sak som är väldigt spännande faktiskt också, det är ju vilka de har valt att åtala. För det är en ganska blandad kompott av människor. Det känns verkligen taktiskt vilka de har valt att gå vidare med. De har ju dels valt dig och Per Öberg och Per Sjögren och så här, alltså högt stående människor. Och det är väl kanske ganska logiskt att det liksom är ledarskiktet man siktar in sig på. Jag är ju inte åtalad, kan jag väl för övrigt också nämna som en parentes, för att jag varit redan gripen under den här demonstrationen misstänkt för brott då, men det lades ner den utredningen och sen gick de vidare med den utredningen istället. Och då har de valt att inte åtala någon av oss som blev gripna på själva dagen där, så att säga. Och vi har ju heller inte hört ditt tal i Vejland, så det kanske är en viktig faktor i hela hets mot folkgruppandet. Men sen förutom ledarskiktet då så har de även valt ganska lösa sympatisörer till organisationen. Någon passiv medlem här, någon person som inte ens är medlem, aldrig har varit medlem, som bara deltog på demonstrationen där. Och det är ju väldigt intressant liksom, varför de har valt just. Och det är inte så att de har gjort något speciellt, utan de känns verkligen slumpmässigt utvalda. Det är inte så att de har haft några speciella kläder på sig. Jag menar på att det är väldigt, väldigt taktiskt av dem. Det är för att prova alla olika moment de kan. Alltså, kan de döma den här personen som bara gick med en sköld med en tyruna på? Han hade ingenting annat på sig. Kan de döma den här personen som inte hade någon tyruna på kläderna men han hade bara en fana med tyruna? Kan de döma den här personen som varken bar en sköld eller en fana men han hade en tyruna på sin keps? Och så vidare och så vidare. Att de liksom verkligen försöker, förutom ledningen då, så har de försökt fokusera på att åtala människor som skulle kunna flytta fram gränserna ytterligare för vad som är olagligt eller inte.
Mm.
Så det, ja, nej, det blir väldigt spännande att se vart det leder någonstans. Och tyvärr är inte förhoppningarna allt för stora. Vi vet med erfarenhet hur det brukar gå till i hets mot folkgrupp rättegångar, och där brukar de få igenom precis allt de vill. Så, ja.
Mm. Samtidigt så är det här åtalet är kanske det tunnaste jag någonsin har sett.
Mm.
Men som du säger, det här är ju beslut som kanske redan tagits inom partierna. Det sitter ju politiskt tillsatta nämndemän och dummare, eller så har det tagits i frimurarlogerna. Man vet inte om domaren är engagerad i Hilda och Ruben och sådär.
Mm.
Det kan ju redan vara förutbestämt. Men det är klart att vi ska ge dem en match när vi är där. Jag kan ju säga att jag skulle inte vilja vara åklagare där inne.
Nej, men det blir en, vi får göra en show av det helt enkelt. Och få till att utnyttja arenan så bra vi kan.
Absolut. Okej. Vi går vidare till personlig fråga. Och för ett par avsnitt sedan så diskuterar vi din musiksmak. Då svarade du att du mest lyssnade på musik när du körde bil eller tränade. Och det sistnämnda, träning, är relevant för dagens avsnitt, och vi ska prata om psykisk hälsa, och det hänger ihop med fysisk hälsa. Så vi fortsätter där helt enkelt. Hur och vad tränar du?
Jag försöker att hålla igång. Jag tränar väldigt snitt 4 gånger i veckan ungefär. Det är mestadels gymträning men också lite grann löpträning. Jag borde vara bättre på löpträningen, men ja, det är mycket roligare på gymmet än vad det är att springa helt enkelt. Så att, men jag försöker ändå någon gång då och då. Och det här, hela det här med att träna överhuvudtaget, det kan jag ju säga att det är det absolut bästa kanske med sen jag blev arbetslös. För att innan dess, när man hade heltidsjobb och jag dessutom jobbade som chef och tog med mig jobb hem. Och, alltså jag menar, man la kanske 50 timmar i veckan åtminstone på jobbet med resor inkluderade, kanske mer ibland. Man har familj och man har allt kamparbete liksom, och det gjorde ett sammantaget att det blev otroligt svårt att få tid till träning. Det blev det enklaste att prioritera bort. Så att innan min arbetslöshet så blev det bara att man tränade sporadiskt eller periodvis så att säga. Man kanske tränade en gång i veckan och sen tog man tag i det lite under en kortare period och sen rann ut i sanden igen. Men nu har jag under mer än ett års tid kunnat träna väldigt strukturerat och regelbundet. Och det är helt fantastiskt. Man mår verkligen mycket, mycket bättre av att hålla igång och träna. Sen, tyvärr så är jag kanske 10 år för gammal för att ha de ultimata förutsättningarna för att bygga upp min kropp och sådär. Men lite händer det ju på den fronten också. Men framförallt så mår man väldigt mycket bättre. Man blir piggare och gladare av att träna. Så, ja.
Mm. Okej, okay, då går vi över till nyhet. Och denna gång så har vi faktiskt både en nyhet och ett läsarbrev som vi har börjat med lite grann här nu på slutet. Och de är relaterade till varandra så att jag kommer läsa upp bägge två. Och jag börjar då med nyheten. Och det är en notis på Nordfront som heter Massiv ökning av antidepressiva läkemedel till barn. Jag läser lite grann därifrån. Mängden antidepressiva läkemedel som skrivs ut till barn har tredubblats sedan 2007. Under förra året fick nästan 5700 barn under 14 år sådana preparat utskrivna till sig. Situationen är så pass illa i dagens kulturmarxistiska Sverige att till och med 431 barn mellan 4 och 9 års ålder brukar antidepressiva mediciner. Nordfront har tidigare skrivit om liknande ökningar bland åldersgruppen 15-34 år där det framkommit att antidepressiva medel skrivs ut närmast på rutin av många läkare. Och sedan så hade vi då ett läsarbrev. Och det är ett ganska känsligt brev med mycket personliga detaljer så att vi har valt att förkorta det och ta bort en del detaljer och även byta ut namn. Men annars så läser jag det i sitt originalutförande. Hallå! Jag var efter en skilsmässa djupt deprimerad under en längre tid. Jag självmedicinerade med stora mängder alkohol vilket såklart gjorde situationen ännu värre. Det gick så långt att jag började få allvarliga och långt gångna tankar om att avsluta mitt liv. Idag mår jag betydligt bättre och har slutat dricka. Det som fick mig att börja ta tag i mig själv och må bättre ett steg i taget var alla motståndsrörelsens poddar och vissa artiklar på Nordfront. Det gav mig något att se fram emot i veckorna och förmedlade hopp. Unga män som idag går på antidepressiva medel, självmedicinerar sig med alkohol och narkotika eller som funderar på självmord har nog aldrig varit högre. Unga män får lära sig redan i förskolan att de ska ändra på sitt beteende och att de har en kollektiv skuld till all ondska som sker i världen. Lägger man därtill mansfientliga feminister och aggressiva främlingar så är det inte så svårt att förstå att de mår som de gör. Jag efterlyser fler positiva artiklar, självhjälpsseminarier och allmänna tips på vad man ska göra för att må bättre i dagens extremt stressiga samhälle. Ledarperspektiv är den absolut bästa podden för där infinner sig ett lugn och en positiv anda och man mår väldigt bra när man hör er diskutera och förklara den nationalsocialistiska vägen och vilket synsätt som den ni har på omvärlden och de problem som har uppstått. De andra poddarna är också väldigt bra och de är de enda som jag lyssnar på i radioväg och ser fram emot i veckorna. Jag tror även att det är precis samma sak för många andra samhällen som totalt förskjutit systemmedia. Tack från Erik. Ja, har vi någon kommentar till nyheten och läsarbrevet?
Ja, återigen, jag var inne på det här temat förra veckan också, tror jag det var. Men alltså, man blir ju så otroligt glad av ett sånt här brev. Man blir så glad för att det blir så konkret och tydligt att vi faktiskt gör skillnad med vår kamp och med den här podden och med allting. Och alltså det är klart att jag vet om att den här podden gör skillnad. Annars hade det ju varit tämligen korkat av oss att prioritera och lägga ner den tiden som vi ändå lägger på ledarperspektiv. Men varje enskilt exempel man hör när det är så här konkret, det gör en ände värmer. Förra veckan, om det nu var förra veckan, jag är inte helt säker på det, men då hade vi ju ett konkret exempel på hur vi delvis åtminstone hade hjälpt en människa att vakna upp från att vara fientligt inställd till vår kamp till att bli positivt inställd. Och här har vi alltså ett läsarbrev där vi har fått en folkkamrat att må bättre efter en svår tid. Och det gör en verkligen supermotiverad att fortsätta med ledarperspektiv. Och att man lägger ner det arbetet man gör med glädje. Om vi då kommer mer till själva innehållet. I sådana här fall som med Erik i det här brevet så tror egentligen för att liksom lösa hans problem eller människor som är rättare sagt som är i liknande situation som honom. Jag tror det viktigaste egentligen är att bara komma till insikt att man är bättre än så. Alltså man är bättre än att sitta och supa ner sig eller vad det nu kan vara. Och sen när man har kommit till den insikten så måste man liksom, hur svårt det än är, så måste man bara göra det. Man måste ta sig i kragen. Och det menar jag att det är en kraft som vi alla har inom oss, som vi alla kan plocka fram. Den här att verkligen, vilken situation vi än är i, så kan vi ta oss i kragen, rycka upp oss helt enkelt. Och det är bara att göra det. Men sen är det väl klart att i denna värld, som också Erik är inne på här, där man som vit svensk trycks ner totalt. Man får höra äckliga lögner i alla möjliga aspekter kring att ja, man inte är värd ett skit och att världen i stort sett hade varit bättre utan en. Så förstår jag att det liksom är både att det är lätt att man hamnar i en depression, men också att det är svårt att komma till den där insikten att det bara är att ta tag i sig själv, så att säga. Men ändå så faktan, oavsett vad de där ljuger ihop och vad de vill få fram, så är det ju så att i slutändan så, jag menar, vi är vita nordiska män och kvinnor. Vi har för fan regerat världen en gång i tiden och gör det delvis fortfarande, ursäkta svordomen, men jag menar, vi har skapat kultur som inget annat folk kan mäta sig med och uppfinningar som världen hade sett extremt annorlunda ut om de inte hade funnits. Vi är värdefulla i allra högsta grad och vi har definitivt kraften att kunna göra bättre val och ta tag i våra liv varje dag.
Får jag bara lägga till en sak? Mm. Det har faktiskt slumpat sig så att jag läste, igår så satt jag läste lite Alfred Rosenberg och översatte ett citat som går in i det här faktiskt.
Ja.
Och jag kan bara läsa det i ett kort citat, men... Mm. Heroism är den grundläggande karaktären hos de nordiska folken. Denna heroism från äldre mytisk tidsålder förlorades aldrig trots tider av degeneration så länge det nordiska blodet var bestående. Mm. Det går ju in på lite grann det du sa där.
Absolut.
Att vi är fantastiska.
Jo, precis. Och då, det gäller ju bara att hitta det, förstå det. Och därigenom också få kraften liksom att ta tag i sig själv, som jag sa här. Så det är väl lite om brevet. Vi kommer ju diskutera mer om de här sakerna i detalj under avsnittet här, vet jag. Så att jag nöjer mig så där. Men lite grann om nyhetsnotisen också. Det är ju att Ja, för det första så kan man undra, hur är det ens möjligt? Hur sjukt system lever vi inte i när antidepressiva skrivs ut till barn mellan 4 till 9 år? Alltså, hur fruktansvärt galet är det inte? Liksom, det är så ofattbart. Liksom. Så det, alltså, jag kan inte finna några ord. Hur kan man ens vara deprimerad när man är 5-6 år gammal? Hur kommer man fram till att en 6-åring har depression? Alltså, det är verkligen, det är totalt ofattbart. Verkligen sinnessjukt, måste jag säga. Men tänk om alla de här barnen, hur de nu än kommer fram till att de är deprimerade. Tänk om alla de här barnen, tänk om de bara hade fått höra de här orden. Det jag sa här och Rosenbergs citat där och så vidare. Tänk om de bara hade fått höra att liksom, du är arier. Du klarar vad du vill. Du klarar allt du tar dig an. Tänk om de bara hade fått höra det istället. Men istället så sitter där någon Rubenstein eller någon annan typ liksom, som tjänar storkovan på att droga ner våra barn med lyckopiller. Så istället för att hjälpa de här unga upp på fötter och räta deras ryggrad, så håller man dem passiviserade. Och det är ju såklart för att folket måste fortsätta i ekorridet till varje pris. Gör de inte det, bryter de sig ut därifrån, ja, då kan det ju i värsta fall till och med bli motståndsmän eller motståndskvinnor av dem. Och det måste ju förhindras till varje pris, såklart.
Sen sitter det sådana som Christer Mattsson som drar ut skolbarn till koncentrationsläger för att lära dem att ni har skuld till, precis som Erik skriver, ni har skuld till all ondska som sker i världen.
Mm. Ja, nej, det är galenskap. Christer Mattsson är definitivt också medskyldig till att vi drogar ner 6-åringar i det här landet. Alltså. Kanske det inte är 6-åringar just, han tar ut på sådana resor. Men i alla fall, principen är densamma. Det är många som har blod på sina händer gällande den här frågan. Alltså.
Ja, men när det gäller förintelsen och all ondska som vita har sysslat med under årtusenden. Och sådana där saker, det lär sig ut från väldigt tidig ålder. Det lär sig ut från lågstadiet.
Mm. Ja. Nej, det så är det.
Ja, Erik som han efterlyser fler positiva artiklar, och det jag kan rekommendera är Evig Front som publiceras varje fredag på Nordfront, och det bygger på 2 skrifter som en person som heter Anton Holzner har skrivit. Och de artiklarna är väldigt livsbejakande, väldigt positiva artiklar. Där man uppmanas att ta sådant som lidande, skuldkänslor, sorg, misslyckande. Det ska man ta som lärdomar och prövningar som måste återvinnas. Och det är det som är en av grunderna då i nationalsocialismen. Man ska ta det som någonting, man ska övervinna alla svårigheter.
Mm. Ja, nej, men så är det. Man blir ju en, tar man det bara på rätt sätt så kan man utvecklas och bli en bättre människa av allt man går igenom. Bra som de dåliga stunderna, men kanske framförallt de dåliga tiderna. Det lär man sig utav. Det gör ju att man blir en starkare och bättre människa.
Mm.
Och att man är mer redo nästa gång man råkar ut för något liknande eller något annat som är jobbigt för en del.
Man ska i alla fall aldrig låta systemet knäcka. Och det är bra att Erik har hamnat rätt i livet igen. Välkommen tillbaka.
Mm, absolut.
Vi går in på den ideologiska frågan där vi nog kommer diskutera lite mer. Depression. Varför är folket deprimerade och vad är lösningen på problemet? Och enligt diverse så kallade experter och proffstyckare så har ju Sverige aldrig mått bättre. Ekonomin blomstrar och vi har aldrig varit tryggare till och med. Du får öppet älska vem du vill och även identifiera dig som vad du vill. Kvinnor får göra karriär på samma villkor som män. Det råder i stort fria aborter. Kommersen blomstrar. Då även lågavlönade arbetare i samhället har råd att köpa nya mobiler, tv-apparater och så vidare. Det svenska folket borde ju må bättre än någonsin tidigare. Hur kan det komma sig att motsatsen råder där mer och mer antidepressiva skrivs ut, Simon Lindberg?
Ja, kanske kan det vara så att de här tyckarna inte riktigt har rent mjöl i påsen, utan kanske kan det vara så att de istället drivs av en annan agenda där deras roll är att få folket faktiskt att vara nöjda med sitt tillstånd trots att det egentligen kanske inte alltid är så bra.
Menar du att de är mer att betrakta som propagandister?
Det skulle man ju definitivt kunna säga, ja. Liksom många andra som påtalar hur bra allting är och hur lyckligt allting är i den här världen där egentligen... Ja, för alla liksom som vågar se så är det ju motsatsen som råder i samhället idag. Och alltså egentligen så är det ju så enormt många faktorer som egentligen finns. När jag skulle börja tänka på det här inför det här avsnittet så kom man på fler och fler och fler grejer som man liksom skriver i sina stödanteckningar. Och det är ju enormt mycket saker som gör vårt folk olyckliga idag. Och ska man kunna svara på vad det är så måste jag nog egentligen dela in det lite grann i kategorier på olika människor för att kunna täcka av så många orsaker som möjligt. Men helt säkert så kommer jag missa saker ändå, för att det känns som att när man börjar rannsaka det så känns det som att hela det här samhället format just för att vi ska må dåligt. Men jag ska gå igenom det från ett generellt perspektiv. Jag ska gå igenom det specifika saker för unga, för kvinnor och för män. Så väljer jag att kategorisera det. Och jag börjar då med de generella orsakerna. Och här har vi då rotlösheten som jag var inne på här tidigare när jag pratade om Eriks brev. Vi har den här allas lika värdedoktrinen som innebär att alla människor måste tryckas ned till de sämstas nivå. Och det är ju någonting som de som styr det västerländska samhällena idag, de arbetar väldigt, väldigt aktivt med. Vi ska inte vara stolta, för vi är inte bättre än någon annan. Det finns ingenting som är speciellt med oss, med dig. Vi är precis lika värdelösa som alla andra människor på planeten. Sen har vi ju massvis av... praktiska omständigheter. Vi har smarttelefoner och kanske framförallt då kopplat till smarttelefonerna, de sociala medierna som vi har ägnat ett helt ledarperspektiv avsnitt åt tidigare. Den stressen och den pressen som det innebär och den avsaknad av mänsklig närhet och kontakt som det ofta resulterar genom att man lägger mycket mer tid på de här sociala medierna än att faktiskt träffa människor på riktigt. Vi har gifter i miljön som helt säkert påverkar oss tillsammans med massa skadliga ämnen i våra livsmedel. Vi har bristen på solljus och friskluft då vi ägnar allt mer tid inomhus. Den ständigt ökande konsumtionshetsen. Du ska jobba, köpa och sen sova lite grann. Liksom. Det är ungefär den filosofin som råder i samhället. Och i takt med det så ja, men hela tiden... ganska accelererad, högt accelererande fart, så det blir fler och fler helger och stordagar när du ska konsumera och där det ställs allt större krav på dig, allt större förväntningar från din omgivning på vad du ska köpa och vad du ska fixa till och så vidare, vilket leder till ökad stress för att få ihop allting. Det kanske leder till att man trots att man jobbar hårt ändå måste skuldsätta sig för att ha råd med allt det här och så vidare, och det i sin tur leder till det är ännu fler depressioner att man då skuldsatt sig. Vi har den här otryggheten överlag. Att inte kunna lita på sin nästa. Det är ju garanterat påfrestande för psyket. Kan definitivt leda till depressioner och andra psykiska besvär. Att behöva vara rädd hela tiden. Att inte kunna känna sig trygg när man lämnar sitt hem. Om man ens är helt trygg i sitt hem. Det är ju såklart en annan sak som drabbar väldigt många idag som lever i mer utsatta områden som inte har råd att flytta till något område där det fortfarande råder viss trygghet eller något gated community eller någonting. Vi har en otrygghet även, inte bara sett till kriminalitet utan till hela familjerollen. Otrohet, skilsmässor, det är mycket, mycket vanligt idag. Och det menar jag beror på onaturligt förändrade könsroller. Men också en uppmuntran till promiskuitet som finns i all media och alla tv-kanaler hela tiden. Vi har barn som lämnas tidigare på dagis och i ännu högre utsträckning än vad de gjorde förr. Det påverkar såklart både föräldrarna men då kanske framförallt de unga. Så det var lite generella saker. De unga sen då, det är ju såklart de unga som drabbas i störst utsträckning av den råa och otrygga verkligheten. Idag är det vardag för många unga flickor med främlingsgäng som tafsar på dem i skolorna. Det är vardag för många unga pojkar att bli rånade på sina mobiltelefoner eller bli misshandlade. Ibland bara för att de är vita. Ibland kanske för att deras föräldrar just har skuldsatt sig för att kunna köpa den senaste mobiltelefonen till dem. Vi har i gruppen unga, framförallt också unga flickor, så har vi p-piller. Där har man sett flera undersökningar, studier som har gjorts som visar klara tecken på att det leder till ökad depression bland unga flickor med de hormonerna man får i sig. Vi har det som jag sa innan som en generell sak som kanske framförallt riktar sig till unga, det här med mer och mer skärmtid på bekostnad av utomhustid. Och sen har vi en annan viktig sak bland unga som är lite av ett tvåeggat svärd kan man säga. Som jag är övertygad om att det ställer till med mycket, mycket, mycket problem för våra unga. Och det är att å ena sidan så curlas barnen idag. De tillåts aldrig växa upp utan de behandlas fortfarande som barn fast de är tonåringar. Eller till och med ännu äldre än tonåringar. Och sen har vi andra sidan, den andra äggen. Där det råder precis motsatsen, där barn ses som vuxna väldigt, väldigt tidigt, till exempel när det gäller sexualisering. Så många, till exempel, många 18-åringar idag, den här första delen då med curling, många 18-åringar idag, de har aldrig ens kokt ett ägg själva. De har aldrig diskat sin egen tallrik efter maten, de har aldrig någonsin haft några motkrav för att få pengar. Och på samma sätt så har vi då den andra sidan där vi har 10-åringar som går i stringtrosor och sminkar sig och som har stenkoll på alla olika sexualrelaterade begrepp bättre än vad många vuxna kan. Och bägge de här delarna som alltså ju egentligen är varandras motsatser, det vill säga att man behandlar vuxna som barn och man behandlar barn som vuxna, det är jag helt övertygad om att det leder till oerhört allvarliga konsekvenser för ett folk och till stor psykisk ohälsa. Specifikt för kvinnor då, så är jag helt övertygad om att feminismens framfart och de konsekvenserna som har kommit i feminismens namn får extremt många kvinnor att må väldigt, väldigt, väldigt dåligt, undermedvetet då. Och jag tror till och med att feminismens allra största förespråkare mår dåligt av den här hatideologin utan att de själva förstår att det är feminismen som de kämpar för som får dem att må dåligt. Jag ska såklart specificera vad jag menar, men jag är helt övertygad om att till exempel de flesta kvinnor, de rent naturligt och rent biologiskt mår som allra bäst om de får ta hand om och uppfostra sina barn, om de får pyssla med hemmet och så vidare. Att lämna iväg sina barn, sina väldigt, väldigt små barn, kanske ett år gamla eller till och med innan de har fyllt ett år, stora delar av deras vakna tid till främmande människor. Det tror det verkligen vara någonting som sliter på psyket för de flesta mammor. Jag tror också gällande feminismen att exempelvis, jag tror det finns fler problem med feminismen och när det gäller psykiskt välmående eller psykisk ohälsa. Och det är att jag är helt övertygad dessutom att i stort sett alla kvinnor vill ha en trygg, stark, traditionell och manlig man vid sin sida. Även om det kortsiktigt kanske är jättetrevligt med en man som viker sig och kryper för en i alla lägen, som byter alla bajsblöjor på barnen och som tar hand om all matlagning och dammsugning, så tror jag att de flesta kvinnor faktiskt i det långa loppet blir olyckliga och mår dåligt över en sån situation i längden. I det långa loppet så tror jag att de flesta kvinnor, om än undermedvetet, föredrar en alfahanne framför en hanrej. Sen har vi såklart de skeva skönhetsidealen. Alla kvinnor ska vara trådsmala. Alla ska se perfekta ut på alla möjliga vis. Och det får ju garanterat också en hel del kvinnor, och kanske även där då framförallt unga kvinnor, att må dåligt. Och så vidare och så vidare. Slutligen har vi då specifika orsaker för män. Och där är porr en faktor som leder till att många mår dåligt, även om de inte förstår det själva. Jag tror dock att en avgörande sak till psykisk ohälsa bland män är densamma som jag sa gällde kvinnor, fast det omvända. Det vill säga att jag tror att väldigt många män idag mår dåligt för att de inte längre får lov att vara just män. Att de ska bejaka sin så kallade kvinnliga sida och att de ska tvingas vara någonting de egentligen inte är. Det tror jag många män mår väldigt dåligt över. Sen tror jag vidare att män behöver ett visst mått av kamp i sitt liv. Alltså vi har i alla tider, sen historiens begynnelse, så har vi stått på slagfälten. Vi har varit redo att försvara hem och härd när det krävs. Och avsaknaden av kamp i vardagen leder även det till en feminisering av männen som de mår dåligt över. Och med det sagt så menar inte jag att jag tror att män inte skulle kunna vara lyckliga i fredstid. Det är inte så att jag hetsar till krig och säger att vi måste ha krig för att män ska kunna må bra. Men jag tror att man behöver ersätta det med någonting annat då. I dagens samhälle till exempel så skulle man kunna ersätta det med den kampen vi för i motståndsrörelsen. Som jag är helt övertygad om får många män att bejaka sin manliga sida. Och får många män att känna sig levande. Vi skulle i ett framtida samhälle kunna lösa det genom utökad värnpliktstid, genom repövningar som vi vill införa, genom att träna kampsport, genom polisyrket, vad det nu kan vara. Men också rent generellt så menar jag att det är ett problem med detta, där det idag anses vara så fruktansvärt fult med alla former av minsta lilla tillstymmelse till våld. När det gäller tv-spel eller filmer, då är det helt uppmuntrat med våld. Men i verkligheten så är det väldigt, väldigt hysch-hysch med det. Och vad jag menar är att i alla tider så har pojkar slagits på skolgården med varandra. I alla tider så har män slagits med varandra på krogen. Inte allvarligt på något vis. Det har varit något litet smågruff och en rak höger och en vänsterkrok där. Och sen har det varit nog med det. Men idag så får man absolut inte något sådant genomföras. Det är en väldigt tabu kring det. Och när så väl sker ändå, när det väl sker våld i samhället idag, då är det väldigt, väldigt sällan rimligt. Istället så spårar det ju ofta ur. Istället blir det flera som hoppar på en, som sparkar på den som ligger och som använder tillhyggen och så vidare. Så att det finns ingen rimlig nivå av våld idag.
Jag vet inte hur det ser ut skolorna till, för dina barn, men på mina barnskolor, då är det ju inte ens tillåtet med snöbollskastning eller herren på täppan. Nej. Och det är ändå, där finns det ändå ett visst kampinslag. Och om vi tar idrotten, så enkel sak, det är ju i grunden så är ju idrott förberedelse för krig egentligen, i fredstid. Mm. Och det är ju någonting som de också tar bort från skolan. Det blir ju mindre och mindre idrottslektioner. Det borde ju bli mycket, mycket mer.
Mm. Jo, absolut. Och sen är det ju en viktig del av idrotten då, det är just att man får känna att man lever. Att man inte är rädd för de mer fysiskt krävande sporterna på idrotten i skolan. Och boxning för pojkar och rugby eller vad för något som helst. Liksom. Att man inte är rädd för den typen av idrotter, så att säga.
Mm.
Sen kanske jag behöver förtydliga också, precis som jag förtydligar det här med att jag inte menar att vi ska ligga i krig för att alla ska vara lyckliga, så kanske jag behöver förtydliga ett par av de sakerna jag sa innan. Och det är ju att varken jag eller motståndsrörelsen vill ju på något vis till exempel tvinga bort kvinnor från arbetslivet. Och det är inte heller så att vi är positiva till något manskriseri. Det är inte det jag menar med att män ska vara män. Utan vad jag menar är att jag är fullt övertygad om att de flesta kvinnor mår bäst om de får finnas där för sina barn. det är inte detsamma som att vi skulle förbjuda kvinnor att arbeta. Absolut inte. Och att jag menar att män mår dåligt för att de inte får vara män. Med det menar inte jag att det är okej med ett nyp i stjärten på sin kvinnliga kollega eller någonting. Alltså jag menar, riktiga män, de kan ju vara manliga såklart utan att känna behov av att kränka kvinnor så att säga. Så det var bara ett par förtydligande. Men sammantaget, vad hela den här utläggningen från min sida pekar på, vad jag menar, är att det finns ju en hel uppsjö av orsaker. Alltså det är så fruktansvärt mycket verktyg som används för det här idag att ja, man nästan blir förvånad att det finns människor som inte är deprimerade eller känner någon psykisk ohälsa. Alltså. Och jag har säkert glömt hur många anledningar som helst, men det är liksom, jag har tagit upp dem som jag har kommit på när jag satt och tänkte på den stunden i varje fall som används på det här viset.
Mm, det var ju en väldigt lång utläggning. Du borde nästan spara den där stödanteckningen och ge ut en stridsskrift nästan.
Ja, kanske det.
Mot det rådande systemet. För att allting kan ju härledas till det systemet vi har idag. Det är ju inte... Det rådande systemet pekar ut nationalsocialister som ett hot mot människor och så vidare. Men det är ju inte vi som har makten i samhället, utan det är ju det rådande systemet. Det är det som kallas för demokrati och sådär. Och det är ju de som bär ansvaret för hur det ser ut idag.
Absolut. Helt klart.
Men kan det inte vara så att folket egentligen är lyckligare? Bara att psykiatrin fått sämre resurser eller att läkemedelsföretagen blivit mer aggressiva?
Nej, så kan det inte vara. Det finns ju faktiskt massvis med studier som pekar på att den psykiska ohälsan i Sverige ökat kraftigt de senaste åren. Och dessutom att kurvorna fortsätter peka uppåt, eller neråt kanske man egentligen skulle säga. Men för att ta ett par exempel, så Försäkringskassan, de gick ganska nyligen ut med, eller ja, det är väl något år sedan, men de gick ut med att psykisk ohälsa idag är den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Det är 46%, alltså nästan hälften av alla sjukskrivningar i Sverige som beror på psykisk ohälsa. Och det är i sin tur en ökning med 129% sedan år 2011. Och där måste man ju också då såklart komma ihåg att mörkertalet är ju såklart enormt. Jag tror inte vi har en aning om hur stort mörkertalet har. Alltså jag menar, jag personligen till exempel, jag skulle aldrig få för mig att sjukskriva mig från ett arbete för att jag var deprimerad. Utan då hade jag bitit ihop. Det är den skolan jag har fått lära mig. Liksom. Och det kan jag ju tänka mig, att det är väldigt många som går till jobbet fast de inte mår bra. Fast de kanske egentligen skulle kunna sjukskriva sig rent liksom, tekniskt. Sen har vi regeringskansliet. Faktiskt, år 2013 så tog de fram en rapport som visade att andelen människor som någon gång i sitt liv fått en psykisk diagnos ställd av en läkare. Så det kan vara en tillfällig diagnos, det kan vara en långvarig diagnos. Det kan vara allt från depression till en allvarlig diagnos. Den har ökat från 29% till 37% på mindre än 10 år. Så det är alltså 37% av svenskarna som någon gång i sitt liv får depression eller någon annan psykisk diagnos utskriven. Och den här ökningen med 8% har skett på mindre än 10 års tid. Och man påtalar också i den här rapporten att kurvan fortsätter peka uppåt. Vilket gör att siffrorna säkert är ännu högre än 37% idag. Det här var alltså 2013 som sagt som den här gjordes. Vi har en sista exempel som jag tänkte ta upp som är Folkhälsomyndigheten. Tidigare i år faktiskt så släppte de en delrapport om skolbarns hälsovanor. Och den visade att 41% av alla 11-åriga flickor och 30% av alla 11-åriga pojkar, de har upplevt psykosomatiska besvär minst en gång i veckan under de senaste 6 månaderna. 41% av alla 11-åriga flickor och 30% av alla 11-åriga pojkar. Och motsvarande siffra för 15-åringar, då går vi upp till nästan 50% totalt. Över 60% av alla 15-åriga flickor, de har känt psykosomatiska besvär minst en gång i veckan de senaste 6 månaderna. Och det finns säkert massvis med rapporter till som bekräftar det här, men vad vi kan säga är, för de som nu är blinda och inte ser det med sina egna ögon utan måste ha de här siffrorna på det, vårt folk mår uppenbarligen inte bra. Och det kan, alltså som vi säger här med regeringskansliet och allt, det kan inte förnekas av vare sig samhällsinstanser eller regeringar. Men sen där som i frågeställningen, trots det så ska vi ju inte heller förringa läkemedelsbranschen. Alltså det är klart att de är en bidragande faktor just till det här med att det skrivs ut mer antidepressiva till exempel. De vill tjäna pengar, de har aggressiva lobbyister som inte bryr sig det minsta om folkhälsan utan som faktiskt bara vill få profit. Och att folk börjar må dåligt, att folk hamnar i en depression eller någon annan psykisk ohälsa, det beror ju nog knappast på att läkemedelsföretagen lobbar för antidepressiva, för lyckopiller. Men att de inte botas från sina depressioner utan istället bara görs beroende av kemiska substanser, det är ju däremot en kombination dels av läkemedelslobbens aggressivitet och dels av att staten försöker få sin budget att gå ihop utan att någon ska se att det är hål i den och att de därför helt säkert har skurit ner en hel del på terapitimmarna och sådär, att det är svårare att få terapeutisk hjälp idag och därför skriver man hellre ut lyckopiller som en snabb lösning.
Ja, vi har ju ställt frågan tidigare avsnitt om motståndsrörelsens inställning till antidepressiva så kallade lyckopiller. Jag tror att vi gjorde det i samband med ett avsnitt som handlade om droger då. Men jag ställer samma fråga igen. Vad är vår inställning till lyckopiller?
Vi är ju helt klart motståndare till det här fenomenet. Och alltså, det är ju att det inte löser några problem. Utan egentligen så förflyttar det bara problematiken. I de fall det ens fungerar, för det är också ganska ifrågasatt. Det finns många studier som visar på att lyckopiller inte hjälper. Och till och med studier som visar på att folk blir mer självmordsbenägna till exempelvis när de har börjat med lyckopiller. Men i de fallen då vi ändå skulle säga att det fungerar, att man slutar vara deprimerad på det här, då är det inte så att man löser problemet, utan det man gör är att man flyttar om det. Istället för att vara deprimerad så blir man beroende av läkemedel och som i sin tur har en massa andra biverkningar och där definitivt passivitet och apati är en av de här biverkningarna. Det vill säga att man går inte utanför ramarna, man hålls i schack. Så vi är väldigt starkt motståndare till det här och vi kan väl också bara nämna att som medlem i motståndsrörelsen så är man förbjuden att använda sådana här antidepressiva medel.
Mm. Jag tänkte också på en annan sak. Du räknade upp lite statistik där som var väldigt illavarslande och förutom det så jag och vi har ju faktiskt varit unga och barn en gång i tiden och åtminstone när jag var barn och där jag bodde så var ju sånt här som psykisk ohälsa var ju nästan icke-existerande. Och jag säger inte att allt var bättre förr och sådär. Men psykisk ohälsa fanns kanske hos människor som hade varit med om någonting väldigt traumatiskt. En familjemedlem som hade dött kanske. Eller någon person som var väldigt mobbad i skolan, vilket var ganska ovanligt. Jag menar, man såg ju inte det där förr. I alla fall inte jag. Jag vet inte hur det var med dig då.
Nej, jag håller absolut med. Det har ju... Nej, det är verkligen, har verkligen blivit förändring av läget. Och som vi nämnde så finns det ju massa aspekter. Alltså, hälften av de här orsakerna jag rabblade upp till varför folk mår dåligt idag, de existerade ju inte heller på vår tid så att säga. Vi hade inte sociala medier, vi hade inte den otryggheten på alls samma sätt som existerar idag och så vidare och så vidare. Alltså det var ju jättemånga saker som faktiskt har kommit kanske bara på de senaste 10 till 20 åren kanske.
förnekandet av könsrollerna så att säga fanns ju inte heller på samma sätt, och det var absolut inte lika systematiserat. Vi hade inte, alltså idag så genomsyrar ju feminism i hela samhället, så var det verkligen inte förut. Kvinnor var kvinnor och män var män fortfarande.
Absolut, även det här med curlingen som jag tar upp som en viktig faktor, och sexualiseringen av unga för övrigt, det är också två helt, alltså väldigt nya fenomen. De är inte nya så sett, alltså vad jag menar är att de som är 20 år idag har blivit curlade, då betyder det att det började någonstans för 15 år sedan, kanske 20 år sedan, den här curlingen. Men den fanns ju inte för 30 år sedan, utan det är också liksom nya fenomen. Nej, det hänger ihop med liberalismen och med feminismen och kulturmarxismen, så att säga, med de här ideologierna. Hur man har format människor till att uppfostra sina barn och hur vi ska se på livet och världen. Mm. Jag läste också i samband med att jag gjorde lite research då, de här undersökningarna inför det här avsnittet, så läste jag också någon, det var i samband med en enkät som gjordes om psykiskt välmående, och där då just väldigt många flickor vittnade i anonyma enkätundersökningar att det är väldigt, väldigt vanligt att bli sextrakasserad då för flickor. Och det har man ju hört också. Man har ju hört vittnen om det här ibland när vi har varit i kontakt med ungdomar från olika skolor och så vidare, så vittnar de just om främlingsgäng som att det är vardag liksom. Det är inget ovanligt att främlingsgäng omringar någon ensam flicka och tafsar på henne och ja, liksom så här. Och det är så mycket vardag så vissa flickor förstår inte ens att det är något konstigt. Att det skulle kunna finnas en värld där det inte är så. Och i alla fall, det var en rektor också som intervjuade i samband med den här undersökningen i någon media då. Och han sa att han hade jobbat som inom skolväsendet i 20 år och han var totalt chockerad. Han har aldrig hört talas om att det finns några sexuella trakasserier på några skolor någonstans. Alltså, så att det är så, ja, de lever i en helt egen värld, alltså de här människorna, och de verkligen vägrar inse faktumen som existerar och bara liksom låtsas att allting är bra.
Mm.
Så det är tuffa tider för många, det behövs förändring, och det är inte helt otroligt att förstå att det är många som är deprimerade idag av olika slag.
Men hur ska man göra då för att må bättre, och ja, hur botar man depression?
Som alla såna här frågor så sitter ju såklart mycket av lösningen i motsatsen till problemorsakerna. Men konkreta tips, alltså om vi tänker att du som lyssnar på det här är deprimerad, eller du har en kompis som sitter i en depression eller någonting som du vill hjälpa på traven, så skulle jag vilja säga att konkreta tips för att bota det här, det är att vara ute i naturen, fysisk träning, att omge sig med människor som inte sitter i samma sits, alltså människor som inte är deprimerade. Och kanske viktigast av allt, och som vi var inne på här redan i början av programmet, att man tvingar sig själv att prestera fast man inte tror att man klarar det eller tror att man skulle orka göra det. Hur dåligt du än mår så är det ändå i slutändan bara du själv som hindrar dig själv från att må bättre. Andra människor runt omkring dig, de kan såklart antingen hjälpa dig eller hjälpa dig. Men när allt kommer omkring så är det du själv som har ansvar för att ta tag i situationen. Och tro mig, du kan så mycket mer än du tror att du kan. Du klarar så mycket mer än vad du tror att du klarar. Och det handlar egentligen bara om att bestämma sig och sen utföra det. Jag orkar inte gå ut i skogen, jag orkar inte gå till jobbet, jag orkar inte gå på den där aktiviteten med motståndsrörelsen, jag orkar inte träffa någon, jag mår så dåligt, och så vidare, och så vidare. Alltså alla de här sakerna, att faktiskt interagera med omvärlden, att faktiskt göra saker, kommer få dig att må bättre. Och därför så måste du sparka dig själv riktigt hårt tillbaka. Du måste ta dig själv i kragen och tvinga dig själv att göra de här sakerna ändå, fast det känns motigt. Och egentligen så är det inte svårare än så. Som sagt, i slutändan är det ingen som hindrar dig mer än du själv. Och två snabba tips för att lyckas ta dig själv i kragen. Det är att två saker som jag faktiskt själv har använt mig av när det har varit, även om man har råkat ut för någon personlig tragedi som du var inne på här innan eller någonting. Det är dels att insupa stolthet över vår ras och dels att jämföra sig med andra som har det värre. Och det första här då, alltså jag menar, inser du hur fantastisk vår ras faktiskt är? Inser du vilken styrka du bär med dig i blodet genom att vara en del av denna kedja? Och vilka otroliga bedrifter som vår ras har åstadkommit under historiens gång? Då framstår det helt plötsligt som ganska patetiskt faktiskt. Att du sitter där i din säng och inte orkar ta dig ur den för att träffa dina kamrater. Och med det menar jag inte att jag vill trycka ner någon som mår dåligt och säga att ni är patetiska, absolut inte så. Men jag menar att ni själva förmodligen kommer komma till den insikten om ni börjar tänka i de här banorna. Och lika patetiskt blir det om man jämför sitt hälsotillstånd med andra människor. Alltså jag menar, kvinnor som har blivit brutalt gruppvåldtagna, män som har blivit allvarligt knivstuckna eller skjutna eller någonting, personer som sitter med en svår och långt gången cancer, barn som bor på gatan i fattiga länder, föräldrar som förlorar sina barn i sjukdomar och olyckor och så vidare. Så jag menar, jämför med det. Har din partner lämnat dig? Har du blivit av med jobbet? Får du leva på nudlar i slutet av månaden? Hur obetydligt blir inte de här sakerna i jämförelse? Du har det antagligen inte så illa som du faktiskt tror om du faktiskt tänker efter. Och tar du de här sakerna till dig, kommer du till de här insikterna genom det här? Stolthet och att det inte är så illa som det allting verkar. Då kan du förhoppningsvis också ta dig i kragen. Och då är det dags att genomföra de här praktiska tipsen jag pratade om. Ta en lång promenad i skogen. Lämna mobilen hemma och bara omge dig med naturen, med djurlivet och insup den friska luften. Ta dig till gymmet, kör slut på varenda muskel du har i kroppen till någon peppande musik. Skit i de sociala medierna ett par dagar, träffa vänner, träffa kamrater på riktigt. Antingen bara för att umgås, för att tänka på något helt annat. Eller sätta dig ner och prata av dig, prata ut med någon som du känner förtroende för. Och sen ut på gator och torg. Kämpa för att vår ras storhet ska bestå och för att färre folkkamrater ska hamna i situationer som gör att de börjar må dåligt från första början.
Mm. Hur kommer vi att bättra den psykiska folkhälsan när vi har tagit makten?
Som med många andra frågor som ställs här i ledarperspektiv så är det korta svaret att vi ska bättra den psykiska folkhälsan med nationalsocialism. Med folkgemenskap och med ökat civilkurage så kommer vi råda bot på en hel del psykisk ohälsa. Med omtanke om folket, nationen och din nästa istället för om den senaste smarttelefonen så kommer vi ändra på en hel del. Med ett återgående till de naturliga könsrollerna. Ett återgående där barn tillåts vara barn, men där också barn tillåts växa upp och bli ansvarstagande män och kvinnor. Med trygghet och harmoni genom etnisk homogenitet. Med sundare livsmedel, levnadsvanor och därigenom också ett utrotande av profitörer inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Genom en sund, upplyftande och högstående kultur på bekostnad av skräpet som sköljer över oss idag. Med en ren natur som människor faktiskt uppskattar och också förstår att vi är en del utav. Och med stoltheten och ryggraden återinförd av män och kvinnor och vår ras. Och precis som du var inne på här innan, Weiland, alltså jag menar, dagens liberaldemokratiska skitsystem, det här samhället vi lever i idag, det här systemet vi slavar under idag som är totalt genominfekterat av kulturmarxism och kapitalism. Det är det som är sjukdomen. Nationalsocialism är botemedlet. Och i ett fritt och enat nationalsocialistiskt Norden, då skulle vårt folk 100% garanterat vara lyckligare, vara tryggare och vara mer välmående både psykiskt och fysiskt.
Mm. Bra. Och det jag tänker på, du talar om att man ska bli lyckligare. Folk misstar ju oftast verklig lycka med att sitta och flabba över något tv-program eller över någonting på YouTube eller sådär. Vi talar om verklig lycka här, att känna att man bidrar till samhället och man växer som människa och allting det som nationalsocialismen vill skapa en grund för, så att säga.
Mm. Jo, absolut. En sak vi kanske inte har gått in så mycket på här, men som underförstått kanske vi har pratat en del om, det är ju såklart varför systemet vill hålla folket på den här nivån. Och dels så är det nog lite av en slump faktiskt. Jag tror inte allting är helt planerat, utan deras samhällsbygge går inte riktigt som de vill. De lyckas inte förgöra vårt folk så som de önskar. De lyckas inte tillfredsställa våra behov av det de tar ifrån oss med skräpkultur, med skräpmedia och så vidare. Men dels också så är jag helt övertygad om att det är, som jag var inne på här innan, antidepressiva och så vidare. Det är ett sätt för att hålla folket passiva och orkeslösa. Att de inte vill att folk ska vara rakryggade, lyckliga och trygga i sig själva nog att faktiskt utmana systemet. Att faktiskt revoltera och att faktiskt göra motstånd. Det är väl anledningen.
Ja, absolut är det så. Och som du säger, det alltid kanske inte uträknat, men allting pekar åt det hållet, om man säger så.
Mm.
Ja, vi är väl ganska klara här. Har du någonting på övrigt som du vill ta upp?
Jag vill återigen, förväntningarna är skyhöga, Weidland, men jag vill redan nu, med anledning av det här ämnet, så vill jag önska ett specialavsnitt i den framtida kulturpodden, när den väl blir verklighet. Och det är, jag önskar ett avsnitt om Sigmund Freud och den freudianska läran, som är faktiskt är lite besläktat med allt det vi har pratat om idag. Det är ju en helt sinnessjuka och perversa idéer som den här Sigmund Freud, ja, jude för övrigt, lyckades tyta i stora delar av folket faktiskt. Så det är en önskan från mig. Det är inte en order på något vis som ledare, utan bara en önskan från en simpel nordisk man i sina bästa år.
Ja, jag kan utlova ett program om Freud, helt klart. Och även hans motpart, Jung, som var betydligt sundare då.
Absolut.
Och dessutom, av en ren slump, så var han ju arier.
Ja.
Men de bedrev samma typ av forskning, kan man säga.
Jo, men de kom till lite olika slutsatser. Och ja, de var ju till och med samarbetade med varandra ett tag, men de bröt med varandra för att det blev för uppenbart deras olikheter framförallt i perversitet, kan man väl säga, var väl en väldigt viktig orsak till det. Men vi ska inte prata i timmar om det nu, utan det får ni göra i den andra podden.
Absolut, men det blir Freud och det blir Frankfurtskolan och sådana ämnen kommer tas upp, och på vilket sätt de har utövat destruktivt inflytande över vår ras, absolut.
Ja.
Men därmed så avslutar vi programmet, och jag skulle vilja uppmana lyssnarna att komma med tips på innehåll och gärna den här typen av läsarbrev som Erik skickar in. Och framförallt sånt som stärker vårt ego. Men även som läsarbrev som andra behöver höra, helt enkelt. Och vi tar emot ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg, och ni kan skicka allt det här till ledarperspektiv@nordfront.se, och ni får även komma med negativ kritik. Och har ni slant över, skicka dem till Nordiska motståndsrörelsen. Tack och hej!
Tack för denna gång, hej då!